En hantverkets sales-minded riddare har du kallat honom för, Eva Ersson Åbom, som är konsult här på Centrum för näringslivshistoria där vi sitter just nu. Du har undersökt Claes Hjärta, silversmed, okänd av många. Du har sökt dig djupt ner i era arkiv här under där vi sitter, där hans arbetslivshistoria finns samlad. En silversmed som har verkat under stora delar av 1900-talet, helt in i vår tid egentligen. Och riddare kallar du honom för att han var ju adlig i botten. Samtidigt då som han sysslar med, ja, ska jag säga, ett klassiskt hantverksyrke på något sätt. Men till att börja med måste jag fråga dig, nu när vi sitter på Centrum för näringslivshistoria, här sysslar ni ju huvudsak då förstås med företagens historia, med näringslivets historia. Claes Hjärta är ju någonstans mitt emellan en förstås företagsledare, näringslivsperson, men också förstås en hantverkare och en konstnär. Vad var han mest, skulle du säga?
Jag tror att det varierar under hans livstid, men grundpositionen hos honom är ju att han är en stor konstnär. Han är en mångsidigt artistisk talang egentligen, som väl inte riktigt vet vad han ska göra med den där förmågan han har att teckna när han är ung, utan börjar väl att tänka sig att han ska vara någon slags bildkonstnär. Och sen får han då så småningom chansen att gå på Konstfack med den legendariske silversmeden Erik Flemming på Atelier Borgila som lärare, och sen är han fast. Han har ingen som helst påbrå av att syssla med konstnärlig verksamhet i familjen. Inte den här typen i alla fall. På mammans sida finns det väl typ skådespelare, artister. På pappans sida finns det ingenting sånt, men någon smed har man aldrig haft. Mm.
Och alltså friherre i botten, det här med att ge sig in på konst överhuvudtaget, som du säger. Det börjar alltså på Konstfack och med bildkonst då, och kanske att han skulle bli någon form av bildkonstnär helt enkelt. Och sen snabbt halka in på detta med silversmide. Vad kan släkten ha tänkt om det?
Jag vet inte, jag tror nog kanske att man hade lättare att svälja att han blev konstnär. Jag tror nog det här med affärsmannaskapet var nog lite mer tveksamt. Det finns ju ingen egentlig tradition av sånt i den här typen av adelssläkter. Ja, att utöva någon form av tecknartalang, det var nog helt okej. Men att sen börja bygga företag, det var nog lite mer oväntat, och det är ju frågan om hur snabbt han förstod att det var det han var så väldigt bra på också. För det är det som har fascinerat mig när jag börjar tränga in i det här materialet. Att han är ju en väldigt stark kreativ begåvning i flera dimensioner. Utifrån att han kan skapa vackra saker. Men också att han förmår att bygga ett företag. Och framförallt förmår att bygga en marknad. För att när han ger sig in i det här är ju inte detta självklart att det finns någon stor marknad för exklusivt svenskt silversmide. Där han ju för övrigt är väldigt tidig ute med alla möjliga olika tekniker som ingen annan egentligen använder. Som han då plötsligt lyckas göra populärt. Och ingången i det här är väl att han har ett antal kompisar också med sig från Konstfack som tänker lite lika. Och de bestämmer sig för att nu ska vi sätta det svenska silversmidet på kartan. Sätter ihop en liten grupp som de kallar för tre smeder. Det är Claes Hjärta, det är Ray Urban och det är Lars Flemming. Och sen börjar de turnera under väldigt lång tid runt i Sverige på museer, ateljéer av olika slag. De ger sig iväg utomlands. Och så småningom så har de då skapat en bild av att det finns något nytt spännande som heter svenskt silverspide av en då högklassisk hantverkstradition.
För beskriv lite grann omständigheterna då, som du är inne på, alltså vid den här tiden. Alltså, han är född på 1920-talet och kommer igång då på 40-50-talet, och då är ju det här som du säger då med silversmide, alltså att köpa den här typen av smycken, tänker man i första hand kanske, det är liksom inte någon stor marknad för det i 50-talet Sverige. Han får liksom uppfinna egentligen den här branschen.
Ja, han får väl egentligen göra det, och internationellt sett så har ju smycken smycken aldrig varit någon jättestor marknad i Sverige. Vi har ju inte haft juveler i någon större utsträckning. Man har haft en liten enkel guldring och kanske någon brosch. Men i övrigt så har det ju varit högre ståndsföremål att ha smycken eller till och med hovet. Och det kan väl kanske då vara en förklaring till att det är där han hamnar. För han hör ju hemma på riddarhuset. Han har väl med sig en tradition av att se vackra föremål. Att ha en konsthistorisk skolning så han vet vad det skulle kunna vara. Givet att det fanns en marknad.
Mm.
Och det här är ju då, vadå, tidiga 50-talet, en bit in på 60-talet. Sverige är ju uppåtgående. Det är den svenska blomstringsepoken, efterkrigstiden.
Mm. Rekordåren, allt fler får potentiellt sett i alla fall råd att köpa sig något fint att ha runt armen eller halsen eller så.
Ja, i allra högsta grad. Och det kanske finns någon liten marginal över att sätta på den här typen av produkter som ju inte har funnits i någon större utsträckning. Det han ju dessutom gör, och det har inte lyckats lista ut riktigt även om jag har försökt att fråga mig fram, det är att han kommer ju in på att göra kyrksilver också, som ju inte heller känns som en produkt som är top of mind i mitten på 50-talet, slutet på 50-talet. Att göra kyrksilver, det känns som någonting som, ja, det är väl färdigt. Men det har ju fått klart för mig att det byggs faktiskt en hel del nya kyrkor i rekordåren Sverige. Och där behövs det ju också kyrksilver.
Mm.
Och på något sätt så blir han då ganska tidigt god vän med Margit Sahlin, som ju är en enastående profil i sig.
Mm. Sveriges den första kvinnliga prästen,
ja,
i Sverige.
Ja, Sveriges första kvinnliga präst, som tydligen var en uttalad estet. Och de två finner varandra och börjar samarbeta. Och det första kyrksilvret han gör han ju då till Sankta Katarina kapell, som hör ihop med hennes, Sankta Katarina stiftelsen, som på sin tid var oerhört kontroversiell. Det var mycket diskussioner kring detta, men det silvret gör han, och det blir ingången till att fortsätta att göra silver för antal andra kyrkor. Han gör någonting som jag tycker är väldigt spännande, som ingen människa sätter på sig idag. Han gör brudkronor.
Mm.
Nya brudkronor som då har ett väldigt speciellt formspråk, och idag tror jag inte att det är någon produkt som någon använder, men man vet aldrig, de kanske kommer tillbaka dem också.
Mm. Alltså, till att börja med, om vi ska försöka, nu pratar vi ju här i podden om Claes Hjärta och om hans konstnärskap, kan du ändå, utan att vi har bilder till hjälp här nu, försöka beskriva, och det är klart att hans konstnärskap utvecklas under de här dryga 50 åren som han är verksam också, men hur ser de här tidiga smyckena, det här tidiga kyrksilvret ut? Kan du försöka liksom ge oss en bild av det?
När han gör kyrksilver så gör han det ju väldigt, vi skulle nog kalla det för stilrent idag. Det är enkla, sofistikerade former, väldigt lite av utsmyckningar. Det är silvret som talar, det är ytorna som han jobbar med rundningar och vinklingar och... Det har jag förstått nu när jag har hållit på med det här, att när det gäller kyrksilver så finns det väldigt speciella krav på hur det ska se ut, de här olika enheterna. Det är inte bara att sätta igång och göra lite som man känner för, utan det finns krav på det. Men...
Ja, och i samarbetet med Margit Sahlin som du nämnde här, så verkar det som att han har fått göra om då flera gånger om efter, ja, inte minst hennes anvisningar då, hur den här kalken till exempel ska se ut och sådär.
Ja, hon hade väldigt bestämda uppfattningar om hur sammanfogningen mellan det här kärlet och foten skulle se ut.
Ja. Och kannan skulle ha ett handtag på sig, hade den inte från början tydligen.
Nej, det hade han ju rationaliserat bort. Men när man tittar i arkivet nu så hittar man ju skisserna faktiskt, där man kan se att i efterhand är handtaget ditritat. Det var inte där från början. Men kyrksilvret är då steg nummer två. För att egentligen det första han gör med Margit Sahlin, det är hon bestämde ju då att en kvinnlig präst ska inte ha samma kläder på sig som en manlig präst. Så hon lät ju tillverka då en väldigt speciell typ av klänning. Och till den där klänningen så ville hon då ha ett silverkors i en lång kedja istället för det här som man brukar kalla för den vita elvan under hakan som prästen normalt sett har. Och det korset gjorde Claes Hjärta. Så det var nog där någonstans de hittade varann. Det var inte han som ritade det. För det gjorde arkitekten som skapade kapellet. Men det blev öppningen för deras fortsatta relation. Och sen då när hon så småningom ju blev Sveriges första kvinnliga kyrkoherde i Engelbrekts församling här i Stockholm, så gjorde han ett nytt kyrksilver dit också. Och det var ju för övrigt hans egen hemförsamling. Så det var ju lite spännande bara det.
Vi pratar ju också delvis om estetiken då i hans alster, men måste ju kanske betona då att han såg ju uppenbarligen sig själv i första hand kanske då som en hantverkare. Han har ju då ett symbol, alltså en logotyp för sitt hantverkskap som är just en hammare och städ. Alltså han verkar ha varit väldigt nära just det här hantverksskapet i silversmidet.
Ja, det är ju hantverket han slåss för i hela sitt liv. Han är väldigt bestämd om att det här ska inte vara någon massa halvfabrikat, och det är gammaldags teknik, det är en öppen låga han jobbar med, och det kan man ju tycka sig lite kul ut när man tittar på arkivhandlingarna. Att rätt vad det är som någon liten bortbränd bit där på en skiss, för att det har väl den här öppna lågan kommit för nära. Nej, det är väldigt hands on. Och när det gäller smyckena så är ju de ofta då ganska stora stenar i också. Lite klumpigare former skulle man nog säga. Inte direkt stora serier med små briljanter, utan det är större stenar. Det är kraftfulla infattningar. Mm. Och det är ju också en del i hans stil att han gör ju unikat. Kunden och han kommer överens om vad är det den här kunden ska ha. Ibland så är det kunden själv, ibland är det kundens make. För det här är ju ganska, vad ska vi säga, gammaldags område vi befinner oss på. Så att det är ju rätt mycket män som köper smycken till sina moatjer, hustrur eller vad det nu kan vara frågan om. Men det är alltid så att smycket görs för en viss person. Och jag har fått höra det nu i efterhand att det kan vara en del i förklaringen att de här smyckena kanske inte är så lätt sålda på en andrahandsmarknad. De hör ihop med en individ. Och sen är det ju överhuvudtaget så att silversmycken, exklusiva sådana, betalas väldigt dåligt på auktionerna idag. Det var någon som sa till mig att man kanske får ut en tredjedel av ursprungspriset, och då får man i stort sett tillbaka materialkostnaden, arbetskostnaden.
Det är silvervärde man betalar för, inte liksom konstnärskapet egentligen.
Nej, nej. Och där är det väl kanske lite så också att de här smyckena är så personliga att vem som helst känner sig inte tilltalad av dem. Och jag tror att de var ganska mycket barn av sin tid också. Det är 60- och 70-talets estetik. Om vi väntar 25 år kommer de att vara super efterfrågade. Men än så länge har vi inte hunnit varvet runt riktigt.
Han öppnar sin verkstad, sin butik på Drottninggatan. Du beskriver i en artikel om honom att du själv var där. Många gick ju förbi här förstås och tittade in. Han blev en välkänd person i kvarteren förstås och i Stockholm. Vad var det du gjorde där?
Ja, för det första så gick jag ju mest förbi där och tryckte näsan mot, för att jag beundrade det han gjorde. Ja, så.
Du tyckte det var snyggt redan då?
Ja, ja, det var. Men så han var en så speciell karaktär, för han stod i dörröppningen och så pratade han med folk som kom förbi under 70-talet. Sen har jag förstått att det blev dags att låsa dörren, för då blev det fara och färde för stölder och sånt. Men under hela 70-talet i stort sett så stod han mer eller mindre där och vinkade in folk. Och jag fick chansen att gå dit och göra en förlovningsring. Min man och jag, vi förlovade oss där. Och det var ju lite spännande, för att det var ju för en 22-åring eller vad jag kan ha varit då, en ganska stort steg i flera dimensioner, både ekonomiskt och ansvarstagande. Men han ritade snabbt upp hur de där ringarna skulle se ut, och så berättade han om Möbiusbandet som var för evigheten, och sen var ju vi fast.
Ja, men det är som det ska vara, antar jag.
Ja, ungefär så. Annars så tror jag inte det var hans största produkter egentligen, utan det var nog mera smycken av svulstigare karaktär som var hans stora område.
Jag försöker titta på dina fingrar här nu.
Jag har fått göra om den.
Ja.
För att den... Ja, tyvärr, tiden.
Du är inte 22 år längre.
Det är 44 år sedan. Ringen räcker inte runt fingrarna längre.
I Dagens Nyheter 1961 så skriver de om Claes Hjärta som en radikal experimentator. Och någon annan nämner att han är en sträv viril, har en sträv viril egenart. Vad tycker du om de här beskrivningarna?
Jag tror nog att det är rätt. Det är nog rätt rättvisande, därför att det är inga insmickrande former på något sätt han jobbar med. Det är uppbrutna ytor och det är kantiga grejer. Och... Nej, han är verkligen inte klassisk i sitt formspråk. Och det är väl det som gör att han skiljer ut sig från så många andra. Och det lever ju vidare sen då, för att hans stora förmåga är att han kan skissa. Och han kan skissa, och sen så har han ju då, i takt med att efterfrågan ökar, utbildade smeder som gör produkterna.
Ja, det blir en hel industri, eller en liten industri i alla fall i det här.
Ja, verkstad ska vi nog kalla det för. Ja. Han kommer att protestera i sin himmel om vi kallar det för industri. Nej, det är ju en verkstad. En hantverksverkstad. Och han är ju engagerad då i Hantverksföreningen i Stockholm. Och han deltar väldigt aktivt i debatten kring hantverkets villkor. Där han ju driver tesen att... man måste skapa rimliga arbetsförutsättningar, ekonomiska villkor för moderna konsthantverkare om man ska kunna få den typen av verksamhet att leva vidare. För annars så kommer det bara bli Guldfynd och Hallbergs och de här stora kedjorna medan han då håller på det unika som då... var och en som beställer får precis det han eller hon vill ha.
Ja, han ger sig ju verkligen ut i samhällsdebatten där och skattedebatten egentligen. Men det måste vi veta då, att det var väldigt speciella omständigheter kring silver- och juvelsmide till exempel vid den här tiden. Så man betalade en 20% i extra lyxskatt om man sysslade med de här grejerna. Bara för att man alltså, jobbade med silvermaterialet.
Ja, nej, men det så här i efterhand så ser det helt bisarrt ut. Jag har följt de där diskussionerna i arkivmaterialet. Jag har försökt att forska lite mer kring det här med den här lyxskatten som man hade. Och när och var och hur man slog till med den, det har jag inte lyckats ta reda på. Men under 60-talet så betalar man ju då jättemycket skatt. För ja, vadå? Man kan ju fråga sig. Man lägger ovanpå slutpriset på varan med den effekten att man betalar ju skatt flera gånger om. Och det här är ju då en period då det här med oms och sånt kommer. Och det är ganska låga skattesatser fortfarande. Medan däremot den här silverskatten, den är ju lyxskatt heter det ju. Mm. Den är ju hög. Sen är det ju så att det inte är fritt fram att köpa mycket material som helst heller, utan man måste ju redovisa hur mycket man köpt, man får sig tilldelat och man redovisar också vad man använder det till. Idag så tycker man, oj oj oj, det där känns väldigt gammaldags, men på 50-talet är det så, 60-talet också. Mm. Och det är ju tacksamt då för en historiker, för då kan man ju gå tillbaka i rullorna och se här. De här föremålen som har tillverkats, hur många de var, vilka som gjorde dem och vad det var för värden. Och...
Ja, precis. När du går och gräver i arkivet här på Centrum för näringslivshistoria så hittar du liksom ett visst år då. 13 broscher, 7 ringar, 15 halsband, vad det kan vara. Liksom.
Ja, det gör jag. Därför att det har han varit tvungen att redovisa för, ja, vad hette den där myndigheten då? Ja, det var någonting som hörde ihop med Myntverket, där man redovisar vad materialet har gått. Och det här får man ju se då i historiens ljus. Vi är inte så väldigt långt efter andra världskrigets slut. Det är ont om ädla metaller i världen. Den där handeln har ju inte fungerat ordentligt på väldigt lång tid. Så att det är väl Ja, det är guldmyntfot fortfarande på sina håll när det gäller valutorna, och det är guldreserver som räknas noggrant. Det är inte bara att sätta igång och göra en massa flärdfulla saker av materialet, utan det finns alltid alternativa värden i det.
Du lyssnar på ett samtal om silversmeden Claes Hjärta tillsammans med konsulten vid Centrum för näringslivshistoria Eva Ersson Åbom. Och Hjärta var ju uppenbarligen duktig både på förstås att smida silver, men också på att sälja det och att föra fram det här då, den här branschen som han då var med och skapade. 1965 var han med i Hylands hörna under en, ja, någon sorts nästan säljkampanj. Vad handlade det där om?
Ja, det var ju Lennart Hyland, den gamle sportkommentatorn. Han var väl det största man kunde vara av Sveriges kändisar på den tiden.
Alla tittade på Hylands hörna.
Det fanns bara en tv-kanal. Och han, jag vet inte var initiativet kom, jag tror att det var Lions som låg bakom det. Och så engagerade de honom till att göra en insamlingsgala som hette Röda fjädern-kampanjen. Vilket innebar att det var en väldigt massa människor ute på gator och torg som sålde små röda fjädrar och fick in bidrag då, till en större insamling. Och för att göra det där lite extra tjusigt så hade man också en uppsättning silverfjädrar i små jacarandaboxar som då Claes Hjärta hade gjort. Och i dåtidens pengar värderades den kollektionen till 1 miljon kronor. Så det var ju stora pengar. Och han satt med i studion och fick väl kommentera under programmets gång hur det gick, hur många som såldes, och de gick ju åt allihopa. Det var ju jätteattraktivt. Jag har själv aldrig sett någon, jag har bara läst om det. Men det var en del i den här kampanjen, så där blev han ju nästan lite folkkär. Hyland och Hjärta i samma program, det är helt oväntat.
Jo, men det måste ju ha varit någonting med honom där. Inte bara att han var en duktig konstnär då, silversmed, utan han faktiskt kunde sälja sina produkter. Du säger också att han stod där på Drottninggatan vid sin butik och liksom kastade in folk närmast då. Kom och titta, kom och köp. Bra på att snacka för sig.
Han var oerhört social och så svann ju. Det ska man ju inte sticka under stol med. Det gick ju ibland att titta på honom. Det var ju en stilig kar. Och han förstod att föra sig dessutom.
Friherre som han var. Ja,
ja just det. Han hade ju sitt adliga påbrå. Mm. Han var alltid proper och välansad. Och idag har alla unga herrar skägg. På den tiden var det nog inte lika vanligt. Men Hjärta hade ett mycket välansat skägg när han uppträdde. Han förstod precis hur han skulle skapa estetik kring sig själv och sina produkter. Det som ju är lite kul är ju att han går ju vidare sen, för att han, ja, idag brukar man ju säga lite vanvördigt follow the money. Och det förstod ju han, att pengar finns där pengar görs. Så han gör ju inte bara smycken, utan han börjar ju göra produkter som säljs i näringslivet också. Han blir ju inredningsdesigner i väldigt många avseenden. Börjar jobba i skulpturer i mässing som då sätts upp på restauranger, sätts upp på exklusiva kontorsmiljöer. Under ett antal år är han helt engagerad i att bygga upp ett nytt, väldigt påkostat huvudkontor till Handelsbankens finansbolag Svenska Finans, där han ju gör praktiskt taget allt med väggdekorationer, väljer mattor, möbler, färgsättningar, och det är enormt påkostat.
Ja, som du säger, han byter egentligen helt då inriktning från då, ja, till att börja med det här väldigt folknära, relativt folknära i alla fall, med de här silversmyckena och så kyrksilvret, och sen så följer han pengarna, som du säger, in till storfinansen och till exempel då det här handelsbanksbolaget Svenska Finans, Volvo likaså. Alltså, hur kan han ha tänkt kring den där liksom karriärsförskjutningen då?
Jag tror nog att hans huvudinriktning var estetiken. Det var det sköna, det var det vackra, det var det han ville promovera. Och det gör han genom att lyfta in det i sammanhang där det finns resurser att betala för. Smycken har ju sin naturliga begränsning. Det kan inte bli hur mycket som helst. Alla köper inte det. Och när man då vidgar ut det här till att det börjar handla om offentlig miljö mer eller mindre, då finns det andra resurser. Sen är han ju väldigt i luven på diverse olika institutioner där han inte tycker att de förstår värdet av utsmyckningar i offentlig miljö. Jag har inte forskat så väldigt mycket kring just den inriktningen, men jag har förstått av materialet att han är på kant med det politiska etablissemanget utifrån vad de tycker att det är värt att kosta på stadsmiljöer. Och han är ju väldigt kritisk till hela omdaningen kring Sergels torg. Det är ju inte så långt ifrån där han har sin smedja, så han sitter ju mitt i. Och han har ju haft då den store Topias Sergel som sin store förebild, liksom 1800-talets gigant inom silversmide Gustav Möllenborg, som också hade sin ateljéverkstad på Drottninggatan. Det är sånt som försvinner nu när man bygger Sergels torg. Mm. Och där har han väldigt skarpa kommentarer. Inte för att han kommer någon vidare vart med sin ilska, men han är inte neutral, om vi säger så.
Ja, han kanske tyckte då med sitt eget yrkeskunnande och sin hantverksskicklighet att han, vad vet jag, förde vidare då en äldre konstnärstradition, en äldre estetik kanske, som jag menar, med rötter i Topias Sergel och ett svenskt 1800-tal som bröt väldigt mycket då från vad som hände kring centrala Stockholm just vid den här tiden på 60-70-talet.
Jag skulle tro det. Han tänker väldigt mycket i de banorna. Och drar man sen ut linjen, så Drottninggatan leder ju faktiskt nästan ända fram till Riddarhuset. Så att han har sin linje där mellan det gamla och det nya. Och han är ju modern i sitt formspråk, men han jobbar i gamla tekniker. Han jobbar med föremål som är väldigt traditionstyngda. Så att ja, han har sina egna idéer i väldigt stor utsträckning. Det har han. Sen får han ju faktiskt konstnärsstipendium så småningom, så han kan ju inte ha varit osams med alla. Och sen plockar han ju in såna där föremål som ingen människa har väl egentligen funderat på. Och det gör han väl mera för att andra kläcker idén. Han gör ju då en gigantisk borgmästarkedja till Stockholms stadshus, fastän vi inte har någon borgmästare i Stockholms stad längre. Och pengarna till den kommer då ifrån byggmästaren Reinhold Gustafsson, som donerar, det måste ha varit ett ansenligt belopp, till att det ska göras en sån här kedja.
Mm. Och där kan han ju inte, som du säger, bråkat för mycket heller med politiker och staden som sådan egentligen, eftersom man får det här uppdraget ändå. Och det är ju en kedja som ju används än idag, va?
Ja, jag har inte sett den i verkligheten, men jag har sett den på bild. Mm. Och den väger ju 2,5 kilo. Och den är väldigt stockholmsk. Uh-huh. Det är scener ur Stockholms historia. Det är citat med författare som på ett eller annat sätt har skildrat Stockholm. Och det intressanta i sammanhanget är att han låter då en av sina väldigt unga gesäller göra den här kedjan. Jag pratade med honom alldeles nyligen när han var mäkta stolt över att det står faktiskt utförd av Peter Forsman, skapad av Claes Hjärta, donerad av Reinhold Gustafsson eller någonting sånt där, på själva kedjan. Där hittade han tydligen en extrem talang som kunde hjälpa till att göra det här. För det är komplicerat, sa han. Det är väldigt komplicerade konstruktioner när man sammanfogar alla dessa lösa plattor och länkar och grejer. Jag kan för lite om själva hantverket för att kunna uttala mig, men han beskriver det som väldigt komplicerat. Mm.
Den sticker ut också, och ett av de också senare prestigeuppdragen som man får är väl till kungens 50-årsdag. Jag var också med, ska jag säga, på min tid och firade lite grann. Jag låg i musikkåren då och spelade, vill jag minnas, på Gustav Adolfs torg någon marsch där till kungen när han for förbi i någon vagn. Men det som Claes Hjärta gör i någon form av brännvinskyl avkylare, va? Jag tror jag aldrig har sett någon sån pjäs någon gång, men man får bilden att den var ganska praktfull.
Ja, nej, men det är också ett traditionstyngt föremål igen. Mm. Där då Kungliga Jaktklubben beställer en modern brännvinskylare till kungens 50-årsdag. Och han har då en förlaga som skulle jag tro är tidigt, ja, mitten av 1800-talet. Jag har inte forskat närmare, men det skulle inte förvåna mig om det är Möllenborg som har gjort den. Det känns nästan lite så. Så det finns liksom en grundidé om hur en sån här brännvinskylare ska se ut. Det ska vara ett kärl, det ska vara möjligt att ha flera olika sorter, det ska vara tappkranar, det ska gå att sätta små lösa skyltar på. Och det gör han. En stor, massiv, fantastiskt vacker sak. Modernt på gammalt manér. Och där kan man då fylla på med herrgård. Ska vi se, det är herrgård, slott och Skåne.
Ja, det passar kanske en friherre. Han gick ur tiden, Claes Hjärta, 2007. Och vi har berättat om den här borgmästarkedjan i Stockholms stadshus som vi fortfarande finns kvar och används. Däremot mycket av de här inredningarna som han gjort och Svenska Finans finns ju inte heller kvar. Och många andra ställen, lyxrestauranger som han var med och inredde då till exempel. Där vet man knappt ens vad inredningen har tagit vägen. Någonstans borde den ju finnas förstås. Men vad skulle du säga att hans arv, konsthistoriskt, hantverkshistoriskt, kanske företagshistoriskt, är idag igen?
Det jag ser som den stora styrkan, det är att han byggde en affärsverksamhet utifrån ett hantverksarv, ett manér, en typ av produkter. Ska man driva det här riktigt långt så är det tillbaka på romartiden. Guldsmeder, guldsmedsföremål, rustningar, you name it, är föremål som har följt oss under hela den mänskliga utvecklingen. Men när man kommer in i modern tid så håller det på att falla bort. Det är ingenting som är självklart att det fortsätter att leva vidare. Så hans stora grej här, det är nog egentligen att han gör business av det. Och det finns naturligtvis de som tycker att man ska inte göra business av konstnärskap. Det är ju lite... Det är lite hysch-hysch kring det här med att tjäna pengar på sin konst. Vissa tycker det är okej, andra tycker inte att det är okej. Och den som lyckas pratar inte så högt om det. Det han gör är ju att han blir folklig med ett hantverk. Hantverket får leva kvar. Och flera av hans adepter är ju fortfarande aktiva smeder och uttalar sig väldigt uppskattande om vilka möjligheter de hade att få lära sig hantverket av honom. Sättet att skapa och bara detta att få dessa fantastiska skisser som han gjorde att sen bara sätta igång och utföra det här. Det är ju någonting som tydligen är helt fantastiskt för den som... Det är inte självklart att man är den stora kreatören därför att man är den skickliga smeden. Claes Hjärta förenade de här egenskaperna och han hittade också då adepter som kunde överföra hans fantastiska skisser till färdiga föremål. Jag pratade med en kille här alldeles nyligen som sa att jag förstod att det kunde bli någonting av mig. För han sålde det första jag gjorde ganska snabbt. Då insåg jag att det här är någonting för mig. Så att han har ju ett arv i form av efterlevande aktiva smeder på väldigt många olika håll i Sverige idag också. Mm.
Och blir man intresserad så kan man, som du nämner då, de här priserna på hans smycken till exempel från 60-70-talet kan man få för ett ganska billigt pris nu för tiden. Det är bara att gå ut på nätet och leta.
Det är bara att gå ut på nätet eller snoka lite på antikmässan så hittar man ett och annat. Mycket har inte hittat ut ur skåpen. Jag tror inte de arvsskiftena är klara än. För de här smyckena som sålde 60-70-tal, de är fortfarande nog kvar hos sin ursprungsinnehavare. Men snart kanske de letar sig ut på marknaden och då finns det spännande grejer att upptäcka. Absolut.
Claes Hjärta, silversmeden och företagaren har vi pratat om. Tack Eva Ersson Åbom vid Centrum för Näringslivshistoria.
Tack så mycket för att jag fick chansen att berätta om en av mina stora förebilder.
Och du har verkligen grävt här nere i arkiven efter honom också. Tobias Wanlid heter jag, och vill du höra fler poddar ifrån Centrum för näringslivshistoria, gå in på näringslivshistoria.se så hittar du dem där.